I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej, välkomna tillbaka. Juli månad hörni, och hoppas att ni mår minst lika bra som jag gör. Alla dessa olika beteenden, psykisk ohälsa och bakom den perfekta ytan och bakom det perfekta smilet så kan det gömma sig ett och annat. Vi pratar om datingappar i dagens avsnitt, swipe och likes, se mig, hör mig och älska mig, duger jag som jag är. Rädda för att bli granskade och självupptagenheten, och är Stockholm kanske värst? Är du nyfiken på att få veta mer om ätstörningar? Ja, då är det här avsnittet för dig. I dagens program så tar vi upp de vanligaste typerna av ätstörningar. Och vi kommer inte att prata om ortorexi då det inte är en ätstörningsdiagnos, utan ett helt svenskt begrepp för problematisk träning och träningsberoende. Men vill man veta mer ändå om just ortorexi, så går att kontakta mig på Instagram, vasarusaru.se. Men nu kickar vi igång avsnittet. Det här är ett guldkornsavsnitt. Välkommen Johanna Elivaljus.
Tack.
Hur känns det?
Det är härligt att vara här.
Ja.
Jätteroligt att bli inbjuden, så tack så mycket.
Ja, varsågod. Det är ju jag som ska tacka. Jag är ju jätteglad att du vill komma och gästa mig. Det har ju inte varit så lätt att få tag i gäster inom psykiatrin. Mm. Berätta lite om dig själv. Just vad jobbar du med? Vem är du? Varför är du här?
Ja, jag är här för att prata om ätstörningar.
Ja, precis.
Både från ett kliniskt perspektiv och ett forskningsperspektiv. Mm. Så jag är legitimerad psykolog och har jobbat i flera år med patienter med ätstörningar. Mm. Bara vuxna på Stockholms centrum för ätstörningar. Mm. Och sedan 10 år ungefär så är jag forskare också inom ätstörningar och har skrivit en avhandling om personlighet och ätstörning.
Åh, vad intressant. Mm. För det visste jag ju inte riktigt om den biten. Om personlighet. Wow! Ja. Ja, för det är väl det handlar om. Att man kanske har lite olika ätstörningar. Det finns ju inte bara en. Utan det finns olika sorters ätstörningar.
Ja, det stämmer. Det finns olika sorters ätstörningar. Mm. Nu var det inte riktigt det som var fokus i avhandlingen, utan fokus var mer att kan det vara så att patienterna är olika och har olika behov, eller kan det vara så att det är mer än symptomen som spelar roll för hur det går för patienterna? Så att det var att titta lite bredare än sjukdomen.
Okej. Om man går in mer på djupet av vad är en ätstörning?
Ja.
Vilka olika finns det? Vi har ju lyssnat nu på 3 avsnitt.
Ja.
Därav 2 av dem handlar om anorexia och 1 om bulimi. Finns det fler?
Ja, det finns fler ätstörningar. Tyvärr så är det numera en härva av olika diagnoser.
Okay.
Som inte alltid hjälper patienterna eller kliniken eller forskningen. Men de 2 vanligaste diagnoserna, det är bulimia nervosa och hetsätningsstörning. Och bulimia nervosa handlar om att hetsäta och kompensera på något sätt. Antingen genom träning eller laxermedel eller att kräkas. Mm. Medan hetsätningsstörning inte handlar om att kompensera utan bara om själva hetsätningen. Mm. Och sen den 3 vanligaste är anorexia nervosa, som kanske är den mest kända ätstörningen.
Mm. 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 Jag upplever att anorexia, man pratar ju bara om anorexia och kvinnor för det mesta. Och jag undrar lite kring det. Varför pratar man inte lika mycket om männen och anorexia. Upplever du det som jobbar med det? Att det är 50-50 eller är det mera kvinnor som får ätstörningar?
Ja, vi försöker uppskatta. Alltså det är ju väldigt många med ätstörningar och det framkom ju i ditt program också som kan ha ätstörning under väldigt lång tid innan man söker hjälp.
Precis.
Och man kanske till och med aldrig söker hjälp. Så majoriteten söker förmodligen aldrig hjälp för sin ätstörning. Och där tror vi att andelen män är mycket större. Därför att det är ännu mer tabu för män att erkänna att man har problem. Och man kanske inte ens förstår att man har problem. Men uppskattningar, när vi har försökt uppskatta hur mörkertalet ser ut, så tror vi att ungefär 10% av patienter med ätstörningar är män eller pojkar.
Upplever man då att det är i yngre ålder eller i äldre ålder? För att jag upplever också att det finns, när jag har gjort min egna lilla check utifrån det som jag har hört och studerat nu under de här avsnitten, så upplever jag nästan att det finns en som handlar om självkänsla och självförtroende. Eller mer självkänslan. Om vad andra ska tycka om en. Och att man kanske inte upplever, eller att man har hört, fått en släng av att man har hört att man är ful eller liknande. Sen finns det en som handlar om att man har hört att man, eller fått höra från tidig ålder, som man hörde då Kajsa till exempel, då vi även i komplexavsnittet hört Emma berätta om hur man pratar om BMI, man pratar om att man inte får äta efter en viss timme, eller man hör att man är för stor redan som liten, att det handlar om viktfokusering. Och sen den tredje grejen som jag har uppfattat är då, även jag har några kunder som har haft anorexia, där det handlar om prestation och det är en äldre ålder. Och du som jobbar då med äldre med ätstörningar eller vuxna med ätstörningar, känner du igen det? Att det handlar om prestation, att det är mycket att man ska prestera bra och att man kanske då glömmer att äta. Jag förstår inte riktigt hur det går ihop eller vad det handlar om.
Ja, väldigt bra fråga. Lång fråga.
En väldigt lång fråga, förlåt.
Vi kan börja med det första enkla svaret. Så är ju ungefär 20%, om vi tittar på data i Sverige, vilka patienter som söker, så ungefär 20% över 30. Så att de flesta är ungdomar och unga vuxna, men vi får inte glömma att det finns en stor grupp äldre också som söker.
Precis.
Så det är viktigt att veta att man kan ha ätstörning även om man är 50 eller 60. Och både om man är man eller kvinna. Och som svar på din andra fråga, tror jag, så finns det en väldigt bra avhandling i Norge av Kjersti Gulliksen som har intervjuat patienter som har haft anorexi och försökt förstå vad var vägen in i sjukdom. Vad är det som driver dig? Vad är det som gör att du utvecklar ätstörning? Och hon hittade 4 kategorier.
Jag var inte så fel ute.
Nej, du var inte så fel ute.
Wow! Glad jag blir.
Som kan ge mycket, tror jag, att förstå. Därför att den kategorin som de flesta tänker på, det är den som presterar. Precis den du nämnde. Alltså som vill vara högpresterande inom allt. Och då blir ätstörning ytterligare ett område. Att ha perfekt kropp, att äta perfekt, att prestera perfekt, att uppfylla idealen. Så att man vill vara bäst på allt ungefär. Och ofta har det ju också med självkänsla att göra. Att man inte känner att man duger som man är.
Precis.
Så det är en kategori. Men sen är det den här, the transformer kallar hon det. Det är den som tänker att ätstörningen kommer förvandla mitt liv. Jag kanske känner mig utanför, jag känner mig lite överviktig, jag passar inte in. Men det här, nu jäklar, om jag bara får den perfekta kroppen eller uppnår det här.
Så kommer de tycka
så kommer jag, ja, så kommer jag bli omtyckt. Och det är ju ganska likt de som kanske tänker, bara jag når hit i karriären eller bara jag tjänar en miljon eller bara jag får guldmedaljen. Då kommer lyckan. Mm. Vilket den ytterst sällan gör. Och då tänker man ju ofta, ja men ännu mer då.
Ja.
Ännu längre.
Till slut går det för
då
långt.
Då kanske, ja.
Oh. Så den bägaren tippar liksom över. Ja. Och den tredje kategorin?
Den tredje kategorin kallar hon the avoidant. Och det är en kategori vi sällan pratar om därför att de skulle inte ställa upp i en podd. Och det är ju oftast att man känner sig utanför och har väldigt svårt att hantera livet. Har väldigt svårt med känslor, har väldigt svårt med relationer. Och ätstörningen är ett sätt att försvinna.
Okej.
Att gå in i sig själv, att, liksom, att lämna livet kan man väl säga. Man är kvar i livet, men det är en väldigt depressiv reaktion. Det
låter väldigt introvert.
Ja, det är väldigt introvert och egentligen vill man inte vara till besvär, men man får ju mer uppmärksamhet än någonsin. Men egentligen är det ett försök att hantera ett ohanterligt liv. Så att man går in i sin bubbla, i sin comfort zone.
Jag kan nästan tänka mig att den kan vara svår att nå
väldigt
åt.
Väldigt svår.
Oj, och det kräver det kanske från dennes sida att vakna upp och förstå att Ja. Oj, vad svår. Vad är den fjärde?
Den fjärde är markant annorlunda kan man nog säga än de andra. Och behöver förmodligen annan behandling. Det kallar hon The Punisher.
Mm.
Så att då finns det väldigt mycket självhat.
Mm.
Så att det är ofta del i en större problematik. Där ätstörningen faktiskt är ett sätt att bestraffa sig själv.
Mm.
Jag är inte värd mat, jag är inte värd att bli omtyckt, jag är inte värd. Så att det här blir ett sätt att straffa sig. Mm. Jag får inte lov att äta eller nu måste jag hetsätta och kräkas. Eller.
Mm.
Och ofta hänger det ihop med självskada eller andra destruktiva beteenden.
Mm. Det ser man ju på många yngre som skär sig,
ja.
Som använder sig av för att lindra smärta eller ångest. Ja. Eller man har varit med om kanske barn som har varit med om, kanske föräldrarna har skilt sig. Man tar åt sig den.
Ja,
att det är dens fel.
Ja.
Och då kan jag tänka mig att just det. Ja, det där är mycket med det där.
Ja, det är mycket med det där.
Men
det är bra att veta att det är komplext.
Alltså,
det är inte ett svar på det här, varför man utvecklar ätstörning.
Nej, det är därför jag också tycker att det är viktigt att man pratar om det.
Ja.
För att det finns så många olika. Och eftersom jag nu har haft föräldrar som har kontaktat mig med frågor om vart de ska vända sig eller förklarat sin story om sina barn eller har varit oroliga eller förklarat sin oro, så är det så viktigt att nå ut, och jag blir glad att jag har den skaran av människor som lyssnar på mig. Det betyder också att för mig är det viktigt, för då blir det en trygghet och också en anledning till varför jag vill fortsätta.
Mm.
Upplever du med de senaste åren, om jag tänker 10 år har du forskat på det här. Var det så det var? Mm. Upplever du att det har blivit värre? Eller upplever du att det har minskat?
Det är den absolut vanligaste frågan jag får.
Är det så?
Om jag är på fest, om jag träffar nya människor.
Ah.
I alla sammanhang har det blivit vanligare. Och det är fascinerande i sig, tycker jag.
Verkligen.
Att få den frågan. Och den är omöjlig att svara på.
Ah. För hur vet man det?
Ja,
för det kan du ju bara veta om de söker hjälp.
Ja, vi vet ju att det finns en ökning av hjälpsökande.
Mm.
Men det kan ju också vara parallellt med ett ökat medvetande om psykisk ohälsa.
Mm.
Som faktiskt verkar finnas i samhället. Så tröskeln kanske är mindre. Fler känner till ätstörningar. Man kanske tycker det är mindre tabu att ha psykiska problem och söka hjälp. Så vi ser ett ökat hjälpsökande, det gör vi. Och det är ju för all psykisk ohälsa. Så att jag vet inte om ätstörningar i så fall, om det har ökat, om det har ökat mer än annan psykisk ohälsa.
Nej, precis. Om man jämför med hur många som pratar om det. Om man kollar då, jag har gjort lite research på YouTube. Det är mycket yngre som pratar. Jag menar, det är ju en generation nu som man hinner inte med.
Nej.
Jag själv hänger inte med. Även om jag kanske sitter väldigt mycket med det och så vidare, så kanske jag har en förståelse till att vi behöver stanna upp lite grann och reflektera vad som händer.
Ja.
Men de yngre gör ju inte det, utan de är ju mitt i det.
Ja.
Och den här hetsen då med Instagram, du ska se ut på ett visst sätt. Idag finns det retuschprogram där du går in och retuschar dig själv hur enkelt som helst för att se smalare ut. För att få bort pliter, för att få bort. Och så tänker de, hon har så ren hy, hon har så vacker hy, hon är så smal, hon har inga celluliter. Nu tror jag inte småbarn eller kidsen har celluliter. Men du förstår hur hjärnan går, hur tankesättet går. Och där skapas ju någon form av störning i deras tankesätt kring sig själva. Så jag kan tänka mig, nu vet vi ju som sagt inte att det finns något bevis på det, men jag kan tänka mig att det har ökat. Och att kanske upp till föräldrar eller vuxna, mentorer runt omkring, kanske att hålla lite koll på våra yngre.
Ja. Ja, och kanske minska exponeringen just för allt det visuella. Vi har aldrig kunnat jämföra oss så mycket nu.
Nej,
någonsin.
Aldrig alltså, någonsin.
Det är en oerhörd betoning på det visuella.
Men som sagt, jag vet inte om vi kom fram till det, men vad är just en ätstörning? Jag vet inte varför jag söker ett annat svar.
Du söker det äkta svaret, det religiösa.
Ja.
Ja, man kan säga, ska vi definiera det mer diagnostiskt, så är det ju en väldigt stor eller till och med extrem upptagenhet av kroppsvikt och kroppsform. Och ofta då kopplat till ens värde och till ens självkänsla. Det är därför det är så viktigt. Så jag menar, vi kanske alla tycker det är viktigt hur vi ser ut. Men här är det liv och död. Alltså här är det extremt viktigt. Huruvida jag har cellulit eller ej, det är liv och död för mig. Så jag måste gå upp klockan 5 och träna varje morgon. Det är den första. Och sen är det också att man gör stora ansträngningar att faktiskt påverka sin vikt. Till exempel genom mat, eller genom träning, eller genom kräkning. Så på alla sätt försöka påverka så att man kan uppnå det idealet man har. Och sen är det tredje som är väldigt viktigt, som diagnostiskt viktigt, är att det faktiskt påverkar hur du fungerar i livet. Alltså om du fungerar i arbetet, om du fungerar i relationer och att det ger dig psykiskt lidande. Mm. Nu är det ju faktiskt ibland svårt att avgöra om det ger psykiskt lidande, för många förnekar att de har problem. Mm. Så att man kan ha en fasad av att allt funkar jättebra, men när man kommer hem så rasar man ihop. Så det finns ett psykiskt lidande, men man kanske inte vågar uttala det.
Nej. Och det här är ju en av dem. Du nailade det. Du satte verkligen fingret på vad det var jag var ute efter att få höra. Därför att jag kan möta det och kanske se det i väldigt ung ålder, för att jag hör deras fixering. Jag hör hur de slår på sig själva, prestationen, ångesten. Och just det här med att man håller upp ett filter för andra och sen släpper det när man kommer hem. Det tror jag många känner igen sig i faktiskt. Och det är därför jag också tycker att det är väldigt viktigt att prata om i allmänhet.
Ja, verkligen.
Att man får svar på den frågan. Bra, tack! Mm. Det var ett bra svar. Ja.
Nu är du nöjd.
Ja, nu vart jag nöjd. Det var precis det där jag ville ha.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men vad kan man göra då som en anhörig om man då upplever att, eller anhörig eller vän, en chef kanske till och med? Mm. Det är ju lite det jag fick en frågan via, bland annat via podcasten, vad man kan göra som anhörig. Mm. Man kanske har en fru, man kanske har en man, eller en bror, syster, svägerska, liknande. Vad gör man?
Ja, det är en otroligt viktig fråga. Mm. Dels för att närstående påverkas också av att någon mår dåligt, men också just för att förnekandet eller oviljan att se vidden av ens problematik kanske gör att det är ju någon bredvid en som bryr sig om en som reagerar. Så det är en väldigt viktig fråga.
Mm.
Och det är också en viktig fråga därför att leva med någon som har så stora problem men som man kanske inte når fram till väcker ju hos en själv ilska och frustration och oro och förtvivlan. Så att det kan bli svårt att hjälpa den personen själv därför att det sätter igång så mycket.
Ja.
Man vill kanske till och med tvinga personen att äta eller tvinga personen att inte göra, träna och så. Och det blir ju inte bra. Eller så vill man helt strunta i personen så att det väcker. Man får ju väldigt stora relationsproblem i familjer eller med sin partner när det finns en ätstörning. Så att, nu svarar jag inte på vad det viktiga är, men med det sagt så är det viktiga för närstående att förstå att det handlar inte om kropp och mat. Det handlar egentligen om att man inte mår bra, inte kan hantera sina känslor och försöker hitta ett sätt att göra det.
Mm.
Så att ätstörningen står ju för ett försök till en lösning som är destruktivt, men som ändå ett försök till en lösning. Så att om man behöver ha lite mer respekt för det, att ätstörningen kan faktiskt vara den enda vännen som finns där när alla andra överger en. Den känslan har många patienter beskrivit. Ju längre man är sjuk, ju mer har man känslan av att ätstörningen finns där i alla fall när alla andra överger mig. Så att den släpper man ju inte gärna.
Det är en form av trygghet.
Ja, det är en form av trygghet, det är lösningen på livet, det är en bästa vän, även om den vännen behandlar en illa. Så att, och det kan vara svårt att se utifrån som närstående, så att ha respekt för att den fyller en funktion.
Mm.
Så man kanske inte kan gå direkt på den och säga du måste äta eller sluta med det här eller vad håller du på med. Däremot kan man gå in och försöka ha ett mer öppet samtal om hur mår du? Hur är det egentligen? Vad behöver du? Hur har vi det? Mm. Att försöka visa intresse för personen. Kanske inte gå direkt på maten utan mer prata om känslor, tankar. Försöka komma närmare varandra.
Wow. Ja. Det tror jag nog väldigt få förstår. Att det kan vara djupare än så.
Ja.
Och därför kanske det är så viktigt att man går och pratar med någon för att få vägledningen till hur man ska ta sig vidare.
Ja, precis. Det är ju nästa steg. Så att, att få så pass stort förtroende för varandra så att man faktiskt kan prata om det. Skulle du kunna tänka dig att söka hjälp eller prata med någon? Och då kanske man inte främst pratar om ätstörningen, man kanske pratar om sin depressivitet eller sin låga självkänsla. Och det i sin tur kan leda till att man inser att man har en ätstörning. Liksom. Mm. Så resan kan vara ganska lång faktiskt att erkänna att man har en ätstörning. Men det viktiga är att man söker hjälp och känner att man har stöd runt sig.
Precis. Så att man ändå får ta steget själv.
Ja.
Det är det viktiga. Ja. Intressant. Jag bara hamnade i en så här... Ja.
Men nu med reservation för att jag pratar ju om vuxna.
Precis.
Ja, när det är barn så är det ju ett annat läge. Det kan ju mycket väl hända att då får föräldern ta barnet i hampan och gå till vården. Alltså, då har man ju ett annat sorts ansvar.
Ja. Ja. Ta en nackhåret och bara... Nu är det här du ska sitta och prata. Ja, jag förstår. Mm. Absolut. Jag hade ju en som jag faktiskt har frågat om jag får dela med mig. För att jag tyckte att det var så in i bomben bra... jag tror att det är hennes mans dotter, så hon är inte biologisk mamma. Mm. Och där hon anade att det kanske var lite problematik med maten, anade bulimi, lite så. Anade ätstörning helt enkelt. Och barnet är mellan 10-13 år. Frågade lite grann hur jag ska gå tillväga. Och tänker liksom så här med kommunikation, lite svårt att nå fram till en nybliven tonåring. Ja. Och hon berättade då väldigt snabbt ändå att hon hade kommit på en lösning som jag tyckte var helt fantastisk, som jag verkligen ville dela med mig av. Eller som jag vill att hon ska dela med sig av till andra. Och det var att de skaffade sig, eftersom man inte nådde fram riktigt, ville inte prata verbalt, så skaffade de en dagbok, en gemensam dagbok. Som de skrev till varandra i. Det tyckte jag var väldigt fint. För då kan man ändå möta varandra med blickar. Mm. Man vet vart man har varandra och så vidare. Mm. Och ätstörningen har blivit bättre. Det börjar försvinna. Så ibland handlar det om kommunikation, att möta sina barn men även vuxna. Mm. Det finns även de som är otroligt introverta som vuxna också. Mm. Som kanske inte vågar prata verbalt eller visa sig så extrovert.
Ja, eller börja gråta eller framför någon annan.
Kanske inte vill, utan vill sitta där med sin dagbok och skriva av sig. Mm. Jag tyckte det var jättefint.
Fantastiskt exempel. Och det visar ju också på just det här att dela tankar och känslor är det viktiga.
Mm.
Det är det viktiga.
Ja.
Vi vill alla bli sedda. Det är det vi längtar efter och vi är beredda att göra vad som helst. Mm.
Och det är ju nackdelen med just mobiltelefoner. Så en heads up till alla som upplever själva att de sitter med mycket telefoner. Se barn, se vuxna, se oss. Mera. Titta bort från telefonerna och datorerna. Så det är jätteviktigt. Vi går vidare. Vi ska prata om den här med, finns det en genetisk förklaring?
Det finns inte en genetisk förklaring, men det finns genetik som bidrar till sårbarhet.
Mm.
Om jag uttrycker det så. Ja. Så att det finns ju både miljömässiga faktorer som gör att vi blir sårbara och det finns genetiska faktorer som gör att vi blir sårbara. Och det pågår enormt stora forskningsprojekt just nu. Jag är ju själv del i ett sånt projekt på Karolinska. Så att vi kommer ha fler svar inom ett par år. Men vad vi har sett, om du bara tittar på alltså, tvilling- och familjestudier, så är risken 4 gånger högre att utveckla nätstörning om du har det i familjen.
Okej.
Så att det finns ju en stark liksom, familjekoppling eller hereditet som man säger. Men den herediteten kan ju vara både biologisk och miljömässig. För du lär ju dig det språket som din familj pratar. Mm. Och det är ju samma för psykologiska mönster.
Man härmar.
Så, ja, vi härmar ju. Vi tittar på andra. Och är min mamma självupptagen och jämt tänker på sitt utseende så kanske jag också kommer. Eller hon alltid bantar till exempel så kommer jag kanske också börja banta.
Mm. Mm.
Så att vi påverkas ju både genetiskt av våra föräldrar men vi påverkas ju också av deras beteenden.
Mm.
Men när vi har tittat på just de här stora genetiska studierna så ser vi att det finns ett överlapp mellan, nu är det anorexi som är forskat mest på, vi ligger efter med bulimi och hetsätningsstörning. Men det finns ett överlapp med genetisk sårbarhet för autism, autismspektrumtillstånd, för depression, Mm. För bipolär sjukdom, för tvångssyndrom. Och sa jag schizofreni?
Nej, det gjorde
nej,
du inte.
Och schizofreni.
Och så såg du hur jag vaknade upp. Jag bara, schizofreni? Jag tycker det är jätteintressant.
Ja, och det intressanta med schizofreni särskilt, det är ju att alltså, svåra anorektiker har ju svårt att uppfatta sig själva korrekt. Och det är ju liknande schizofrenitillståndet där det är svårt att se verkligheten. Så man kan på riktigt ha svårt att förstå hur man ser ut. Man kan på riktigt faktiskt uppleva att man är
jättetjock. Man kopplar det alltså samman med en schizofren bild av sig själv.
Ja, det är i alla fall en hypotes. Ja, att det är samma att man kan utveckla vanföreställningar. Att man har en känslighet för vanföreställningar. Mm. Men det var det intressanta med anorexi. Det är att det unikt av de psykiska sjukdomar man har undersökt är att det både finns en sårbarhet för andra genetiska sjukdomar. Alltså det är gemensamma faktorer som gör en sårbar för många psykiska sjukdomar. Men också ämnesomsättnings... jag ska inte säga problem, men ämnesomsättningsavvikelser. Mm. Till exempel att man kanske har annan insulinreglering. Mm. Man är känsligare för just blodsocker. Mm. Annan fettreglering och annan ämnesomsättning generellt. Så det är ganska intressant att anorexipatienter verkar ha en dubbel sårbarhet. Mm. Som både handlar om ämnesomsättning och psykiatrisk sårbarhet.
Okej. Nej. Nej.
Jo.
Jo.
Det kan vi.
Det är ju så här, hur påverkar det samhällsidealen?
Ja, alltså genetik, jag tänker att genetiken är ju en faktor som påverkar. Ja. Vi brukar säga att vi har ett biopsykosocialt perspektiv.
Ja,
så det är jättebra att du lyfter det här. Nu tittar vi på det biologiska.
Precis.
Sen finns det ju ett psykologiskt som kanske är med din närfamilj, dina vänner, dina nära upplevelser.
Mm.
Och sen så finns det ju det sociala som är det större. Vilket samhälle, vilken kultur vi befinner oss i.
Ja, okay.
Och vi påverkas ju på alla tre nivåer.
Alla tre.
För den vi blir, såklart. Så att, men det är mindre forskat, så att jag kommer spekulera mer om du frågar om det. Så att jag kan inte stå för det forskningsmässigt, men jag funderar mycket på det.
Mm.
Som precis det du sa med, lägg ner era mobiltelefoner.
Mm.
Jag tror mobiltelefonerna och skärmarna är en bidragande orsak till psykisk ohälsa generellt.
Mm.
Därför att vi möter inte varandra på samma sätt.
Nej.
Och då kommer man inte dela tankar och känslor, och då får man inte gemensamma upplevelser. Så att ensamhetsutvecklingen i vårt samhälle, om vi pratar om det svenska, och jag ser det i Stockholm, ökar. Och det gör oss verkligen sårbara för psykiska sjukdomar och föreställningar om att jag är väsentligt annorlunda än dig och jag måste ändra på mig för att vara okej. Okay.
Mm.
Så att skamkänsligheten ökar i kulturer där det är väldigt glest mellan människor.
Mm.
För att vi kan ju få idéer om att det fattas mig något. Mm. Det kanske är mitt fel att jag är så här ensam. Så jag måste göra någonting. Jag måste bli snyggare, jag måste bli rikare, jag måste bli mer framgångsrik, eller jag måste bli coolare, vad det nu handlar om.
Vad det än handlar om,
ja.
Och det där tycker jag nästan man kan se väldigt mycket. Det är ju, alltså dating-sajter har ju ökat nog enormt.
Mm.
Och där är det ju fokus på första bilden.
Ja.
Och jag kan säga att när man sitter och swipar på det där, så är det vissa som faktiskt inte har lagt upp en bild på sig själva. Kanske på någonting de har. Om de är kreativa så har de kanske målat någonting eller graffiti eller liknande. Mm. Och det säger väldigt mycket om en människa ifall du väljer att swipa höger eller vänster åt det. Ifall du är intresserad av vad personen håller på med. För jag studerade lite det här för inte så länge sedan, just bara att sitta och kolla vilka som har skrivit någonting om sig.
Mm.
Vad skriver de? Vad är viktigt för dem? För oftast det jag brukar tänka reflektionen, att det de skriver om sig själva tycker de ju oftast är lika viktigt med den motsatta parten.
Mm.
Så jag tänker att när du försöker matcha någon eller mixa och så här, att man tänker lite grann på det om man har svårt att hitta någon. Men sen också, man vill inte sitta och skriva. Har du matchat då på en dejtingsajt som Tinder till exempel, så vill du inte sitta och skriva hela tiden. Det ger ju ingenting.
Mm.
Det är ju distans. Du vill ju träffas på en gång.
Mm.
Och det pratade jag med mina tjejkompisar om, att det var så viktigt att man har börjat ses snabbare. Man skriver och sen så ses man väldigt snabbt. Mm. Därför att det är det här fysiska, psykiska, just att du ser, du hör.
Mm.
Du är liksom i nuet med personen, inte på distans av en skärm. Så viktigt.
Mm.
Och där kan du också luras. Och folk bryr sig ju väldigt mycket om vikt.
Mm.
Där kan det vara att du ser ut på ett visst sätt på bilden och så möts du kanske av någonting annat.
Mm.
Och du kan se besvikelsen. Alltså det skapar så mycket ondo på något sätt.
Intressant att du lyfter just dating-apparna, för de säger ju mycket om trender i vår tid och vad som är viktigt. Det blir ju en spegling, för det är ju, duger jag? Och vad är det jag visar upp för att duga?
Precis. Och
jag hade ju önskat inte bara att man träffas snabbt efter att man får kontrakt, utan att vi faktiskt ser varandra på stan, i baren, på café. Om vi lyfter blicken så skulle vi kunna träffa någon live.
Exakt.
Utan att behöva gå via en app.
Ja. Och jag satt faktiskt och tänkte på det här igår kväll. Tänkte jag, vad håller man på med? Folk pratar hela tiden, och det här pratar jag med mina kunder om också, för det är ju datingappar, det är ju där man träffas och det går snabbt. Jag tror att det handlar om det, det går snabbt. Men sen är det så svårt i Stockholm. Och jag upplever att det är nästan som att man vågar inte riktigt, utan man vill ha den här distansen. Du vill sitta och swipa och tycka och tänka, för att du tror att du inte duger.
Ja, det är lite farligt att du pratar med mig om detta, för om man kan tycka att vi som samhälle har kollektiv ätstörning, så har vi också kollektiv social fobi. Ja, att vi är så rädda för mötet, rädda för blickarna, rädda för att bli granskade, och det hör väl ihop.
Ja,
att det är den här själv, att vi är rädda för att inte duga.
Men
jag håller med faktiskt, jag har rest väldigt mycket i mitt liv. Och självupptagenheten, om jag får kalla den det, är nog värst i Stockholm av alla platser jag har varit på.
Det nya Stockholmssyndromet.
Ja.
Den här psykiska ohälsan kring kärleksliv och allt, att man inte duger och så vidare.
Vi är så rädda för vad andra tycker, så vi ser inte andra.
Nej.
Vi ser bara oss och vad vi tror att andra tänker om oss.
Liksom.
Och det leder till psykisk ohälsa, att tänka så. Det gör ju det, för att vi möts ju inte då.
Nej.
Ja,
det är deprimerande. Man får hela tiden, så här, varje dag får man gå upp och så får man kolla sig i spegeln och bara, du är fin, jag är fin, jag klarar det här.
Ja.
Men det är mycket kring det där, och det är väl en helt annan avsnitt egentligen att prata om psykisk ohälsa kring hjärna och vad vi tänker och självkänsla och så vidare i och för sig. Men
jag skulle vilja säga en sak om samhällsidealen också.
Ja.
Alltså det är ju att idealen verkar inte påverka vissa människor alls. De bara lever på och verkar nöjda med sig själva.
Mm.
Så att, alltså samhällsidealen, vi kommer ju alltid ha olika samhällsideal. Och de som påverkas mest av det är de som är otrygga.
Ja.
Det är de som är rädda att bli avvisade. Det är de som redan känner sig ensamma eller inte riktigt vet vem de är.
Mm.
Till exempel tonåringar. Så att, det är viktigt vilka ideal vi har, för de kommer drabba mest de som inte mår bra.
Liksom.
Så det kan ju bli motsatt vad vi skulle vilja.
Fear of missing out.
Ja.
Och det är ju också så viktigt när du är PT. Idag när du har kommit, just när det handlar om mat och ät.
Ja.
Och när du är utbildad hälsocoach.
Ja.
Men det är så viktigt då att du då influerar till någonting gott. Och någonting som är sunt.
Ja, precis.
För det handlar ju om just samhällsideal.
Ja.
För det är en jättestor grupp.
Ja.
Alla ska bli PTs. Och det är ju kroppsidealen.
PT och hälsocoach. Ja. Men jag tänker en del av den, alltså det är ju jättebra att vilja leva hälsosamt. Det är inget skadligt i det. Men idealet som jag upplever i Sverige i alla fall är ju mer av att det betyder att du ska försöka ha kontroll, du ska ha förutsägbarhet, du ska vara behärskad och du ska vara oberoende av andra människor.
Mm.
Alltså att idealet är ju det för hur människa ska vara, snarare än lust, lek, spontanitet och gemenskap. Så jag tror det är det som leder mer mot psykisk ohälsa. Det är ju att du ska på något sätt vara någon slags oberoende robot.
Mm.
Liksom, som vet precis. Och det är inte kul. Det är inget roligt att leva så.
Nej, och det blir väldigt ensamt.
Det blir väldigt ensamt.
Oh, fy faro.
Ja.
Och det ser man ju. Jag har självkontrollen. Och det har ju med mitt beroende att göra.
Ja.
Just det. Som vi pratade om innan vi satte igång. Just det här med medberoende. Att jag flyr ju in i jobb.
Ja.
Och när jag väl insåg det här. Då började jag plocka bort alla mina projekt. Bort med allt det.
Ja.
Och då kommer ju den här känslan av den här sköna känslan. Man känner sig tryggare i sig själv. Jag behöver inte ha kontroll över allting.
Ja.
Det släpper.
Ja.
Så absolut.
Ja, men viktigt är det du sa där. Du behövde släppa först för att sen
släppa kontrollen.
Trivas.
Ja.
Och oftast så vill vi ju ha det först.
Ja. Alltså,
vågar inte göra den förändringen, men du måste göra förändringen först för att få plusset. Och det är svårt.
Det är
vad vi än har fastnat i, så det är oerhört svårt att göra sådana förändringar.
Och där kan jag säga, jag hjälper inte bara mina kunder. Det var faktiskt en kund till mig som frågade mig alla de här frågorna. Och sa så här, men vad är du rädd för?
Ja.
Vad är du rädd att förlora?
Mm.
Är det hela världen?
Mm.
Är inte din hälsa bättre? Vad känner du? Hur mår du?
Mm.
Vill du göra det här? För vem gör du det här? Kom igen. Och så inser jag liksom att nej, men jag är 32 snart. Vill jag ha familj? då kanske jag ska börja tänka på att ge tid till en familj först och främst. Så det, ja, hon satte verkligen de rätta frågorna. Och jag stod där med tårarna i ögonen och tänkte att, ja, men det var verkligen så här, oj, nej, du har rätt. Och så börjar man göra den förändringen. Ja. Därför att även om jag kanske är medveten om problemet, så är det fortfarande, hur ska jag ta, är det så viktigt? Fear of missing out.
Ja.
För sociala medier, jag ska synas, ska jag bli världsbäst, varför? Är det inte skönare liksom att umgås med familj och vänner som älskar en? Och istället för att vara ensam bara för att kämpa hela dagarna eller sitta och jobba dygnet runt.
Och vilka fina kunder du har som ser dig.
Helt fantastiskt.
Ställer de tuffa frågorna.
För
vi behöver ju också stanna upp och tänka efter, vad är viktigt och vart vill jag i livet? Annars så kommer vi inte dit.
Det är sant.
Det kommer inte.
Men vet du hur viktig frisören är?
Ja.
Går jag in i väggen, vet du, då har inte hon någon frisör mer, så att, jag förstår henne.
Ditt ömsesidigt beroende.
Ja, det var Vad är viktigt i behandlingen? Hur går man vidare? Hur blir man frisk? Jag tänker, vi har ju ändå varit in och nosat lite grann på det och pratat lite grann om det, men jag tänker just från ditt perspektiv som psykolog och som möter ätstörningar och pratar med människor. Hur råder du?
Ja,
alltså, bra fråga.
Jättebra fråga, och det kan vara bra att veta att det finns ju vissa delar som alla behandlingar bör innehålla. Men sen är varje patient unik, och det är också det som gör det väldigt roligt att vara psykolog.
Det förstår jag.
Det finns vissa principer, men jag behöver möta varje individ speciellt, alltså, som ett nytt möte.
Ja.
Men det finns gemensamma ingredienser, kan man väl säga, i en behandling. Och ett är att man behöver jobba med symptomen. Det är nummer ett. Vi kan inte prata om annat, utan symptomen måste komma i förgrunden. Och det kan betyda något så enkelt som psykopedagogik, näringslära. Alla människor behöver så här mycket fett, så här mycket protein, så här mycket kolhydrater. Vi behöver vitaminer och mineraler. För att kroppen ska fungera behöver vi de här sakerna. Och du är inte unikt på något sätt att du kan klara dig helt utan fett eller helt utan kolhydrater. Så att man kan behöva lite mer kunskap om hur kroppen fungerar och vad kroppen behöver. Och sen så behöver de, alltså oftast, nästan alltid så för man matdagbok. Så att man får se dels hur det ser ut, men sen får du också instruktioner på. Alltså man går in och ser hur man kan ändra på olika sätt. För att du behöver äta regelbundet. Det finns ingen väg ut utan att äta regelbundet.
Nej.
Och oftast så har du förstört ditt eget system för mättnad och hunger. Om du hela tiden har långa perioder av svält eller om du hetsat och kräks, så vet du knappt när du är hungrig och mätt. Så att till att börja med behöver du lämna över förtroende till behandlaren som säger du äter 3 mål mat om dagen och 3 mellanmål, och så tycker de, ska jag äta 6 gånger om dagen? Det är helt extremt. Men vi behöver normalisera.
Gud vad tjock jag kommer bli, tänker de.
Ja, gud vad tjock jag kommer bli, det är det första, det är det första som händer. Men vad som händer är oftast att ämnesomsättningen ökar. Man börjar fungera, man kan tänka, man får tillgång till sina känslor, det liksom händer en massa andra saker. Så vi behöver ju först, det är ungefär som att ta bort spriten för någon som dricker.
Ja.
Så behöver vi äta regelbundet. Och sen arbetar man med att byta destruktiva beteenden. Så inte för långa restriktiva perioder, ingen extrem träning, inte hetsat och kräkas. Och det är ju lättare sagt än gjort.
Det är det svåraste nästan.
Men oftast förstår inte patienter att om du inte äter så ökar det ju risken för hetsättning och kräkning.
Ja.
Så att om du äter regelbundet så har kroppen inget behov av det här kolhydratbingen nattetid till exempel. Men om du inte ätit på hela dagen så ökar ju risken dramatiskt för att kroppen bara skriker att den vill ha kolhydrater. Vi behöver jättemycket kolhydrater. Så att,
det där kan jag sätta fingret på att så var det för mig.
Ja.
Jag gick upp alltså i sömnen. Jag kunde inte ens minnas att jag åt på nätterna. Jag gick upp och gjorde just kolhydrater. Jag gick upp och gjorde nudlar. Sen åt jag nudlar på nätterna. Jag kunde hitta, ibland åt jag inte ens upp det, utan jag gick bara upp och kokade det. Ja, det är så sjukt. Och så kunde jag bara vakna upp med typ nudlar i hela ansiktet, för att jag hade ju lagt det bredvid mig i sängen.
Ja. Fascinerande.
Ja. Men jag hade liksom,
men din kropp visste bättre än du.
Ja.
Nu går du upp och äter.
Ja. Ja, jag var ju trött jämt.
Ja.
Så det är inget positivt. Och det du säger är just att du behöver mat för att fungera, att kunna tänka.
Ja.
För att våga känna, eller kunna känna.
Ja.
Så det är så viktigt. Och där öppnar du ju faktiskt upp för kommande del 3, som kommer att handla om just fysik, näring, näringslära.
Mm.
Och hur viktigt det är för att vi ska fungera bra på arbetet. Mm. Och fungera som en bra mamma och pappa och allt det här. Det ska vi prata i del 3. Så att det här är så bra att du öppnar upp och talar om.
Ja.
För det är det handlar om. En ätstörning, ja, du förlorar all mineral och näring.
Ja.
Och mineraler, om du förlorar för mycket mineraler, då blir du sjuk.
Mm.
Vi behöver det.
Ja.
Och nästan alla har brist på mineraler idag. Nästan alla.
Mm.
På grund av att vi får inte i oss det via den maten och födan som vi faktiskt har idag. Tyvärr. Och det är väl alla kemikalier och så vidare.
Mm. Ja, så det var den första liksom, konkreta delen. Sen som, jag tror det var Kajsa, nämnde, så räcker det ofta inte att prata om det, därför att vi vet ju att det beror på andra saker.
Mm.
Men vi behöver få ordning på maten så pass mycket så att vi kan prata om det andra.
Mm.
Och det andra kan man väl säga är dels att du behöver arbeta med motivationen under hela behandlingen.
Mm.
För det är klart att det är svårt att släppa något som du har kämpat väldigt mycket för att få.
Ja, visst.
Om du har jobbat hårt i flera år att upprätthålla nätstörning så släpper du inte den. Så att man kan behöva arbeta med motivationen och förstå så att man, att få hjälp och hitta mål som är bortanför ätstörningen. Men annan problematik man kan behöva arbeta med är att många ofta har svårt med känsloreglering.
Mm. De vet inte vad de känner.
Eller det är en sak, att man inte alls har koll på vad man känner. Så man kanske bara känner ångest.
Ja.
Men du vet inte alls att, men jag är ju arg för att min chef gav mig extra arbetsuppgifter när jag redan har gjort det här och det här och nu måste jag lägga ner 10 timmar och kanske min helg. Utan man får bara ångest och hetsa och kräks. Så att man kan behöva förstå att det ligger någonting under ångesten och vad är det? Och hur specifikt är det och vad skulle jag behöva göra? Istället för att hetsa och kräkas kanske jag behöver prata med min chef. Och den resan kan vara ganska lång, för att vissa känslor för oss alla kan ju vara tabu. Till exempel, jag gråter hellre än jag blir arg, eller jag blir mycket hellre arg än jag gråter. Eller det är väldigt jobbigt att känna skam, jobbigt att känna skuld. Kanske jobbigt att känna kärlek. Det är faktiskt väldigt många som har svårt för.
Ja.
Det är ju jätteotäckt att tycka om någon och vilja närma sig någon. Så den känslomässiga delen kan man behöva jobba med. Känna igen känslor. Hur är de? Vad betyder de? Och hur kan jag hantera dem adekvat? En annan sak som är väldigt vanlig är att man har relationsproblem. Så man vet inte hur man sätter gränser, hur man närmar sig någon, vad som är okej, vad som inte är okej. Hur man kan lösa konflikter så att man kan behöva lära sig.
Men vad viktigt det är med terapi. Vad viktigt det är att man pratar med någon. För det, jag menar, det är ju så många som upplever det här. Eller som lever med det även utan ätstörning.
Ja, det är det. Ja. Det här är ju ganska gemensamt för alla psykiska sjukdomar.
Ja.
Så ibland har jag undrat om man inte kan ha en behandling för allt.
Ja.
Och ofta finns det ju samsjuklighet, har jag inte nämnt, men ungefär 70% har ju inte bara nätstörning utan också depression eller självskada som vi pratade om innan. Ångestproblematik, trauma, missbruk. Så att det är ganska vanligt inom ätstörningsvården att man har något annat också.
Alltså är det här beräknat då på svensk?
Det är svenska data.
Ja. 70% av Sveriges befolkning?
Nej, av alla ätstörningar.
Jag tänkte,
Det är bra att du förtydligar det.
Ja, verkligen. Jag tänkte så här, någon som sitter och tänker likadant som mig nu. Så ja, då har vi gjort klart, det var inte 70% av Sveriges befolkning utan av ätstörningar. Okay.
Och sen det som kom upp väldigt tydligt i de tidigare du har pratat med, det är ju självkänsla, att arbeta med självkänslan. Tyvärr är det ju det arbetet som tar längst tid. Alltså det är ju enklast att komma åt symptomen. Det är ju svårast att komma åt hur man tänker och känner kring sig själv. Men det är ju det viktiga arbetet för all psykisk ohälsa. Att acceptera den man är.
Absolut. Det var självkänslan.
Ja.
Men många vet ju inte ens vad känsla är.
Nej, helt riktigt.
Ja, det är så här.
Ja.
Ja, men vad känner du till dig själv? Ja, men vad då ska jag känna? Du vet inte.
Ja.
Ja, men vad är kärlek? Vad känner du? Pirrar i magen? Du vet, så många gånger som jag verkligen har fått förtydliga. Är du arg? Är du frustrerad? Skakar du?
Ja.
Ångest? Får du ont i huvudet? Vad har du för känslor? Jag vet inte.
Ja.
Nej, okej.
Jag skulle säga kanske en sista del i behandling är återfallsprevention. Säga.
Vad är det?
Att, alltså man kan ju trilla dit igen.
Ah,
det är ju inte ovanligt att man har ätstörning i omgångar. Så att en minst lika viktig del är ju på slutet att alltså befästa framsteg. Och man kanske behöver lära sig vad är triggers för mig. Till exempel som det du nämnde innan, om jag jobbar för mycket, om jag är för stressad. Då kanske jag börjar slarva med maten och då kanske jag glider tillbaks in i ätstörning. Så att man behöver göra en plan. Vad ska jag göra när? Hur kan jag ta hand om mig själv? Vad ska jag göra om det här händer? Och se till så man har stöd runt sig.
Mm.
Alltså se till så att man är uppmärksam. För att det är inte så dumt att ha haft en ätstörning, om jag får uttrycka det så. Därför att det blir en signal för dig att det inte står rätt till. Om du börjar tänka på maten eller blir mer självkritisk och vara missnöjd med din kropp, så är det en signal på att du inte mår bra och du behöver ta hand om dig själv.
Mm.
Så att...
ja, det är bra. Och då kommer vi då till den här frågan. Kan man bli frisk från ätstörningar?
Ja, man kan bli frisk.
Halleluja.
Man kan bli helt frisk.
Ja, vad bra. Vad skönt att höra.
Och om vi tittar på... vi har data på ungefär 30 000 patienter i Sverige som har sökt vård.
Mm.
Och tittar vi på ettårsuppföljningar, hur har det gått ett år efter du har sökt behandling, så är över hälften friska.
Wow.
Och med frisk, menar jag att man inte har symptom.
Mm.
Men om vi tittar allmänt på hur man mår och hur man fungerar i livet, så kan man säga att man är halvvägs mot normal, mot normalt fungerande. Så att resan är ju längre än symptom, men definitivt kan du bli helt frisk.
Om vi ska knyta ihop säcken nu med allt det vi har pratat om, hur knyter vi då ihop säcken med din avhandling som du har gjort och avlagt?
Ja, det skulle vi kunna göra. Skulle kunna säga någonting om det.
Aha. Så berätta lite mer. Berätta lite mer om din avhandling.
Ja, så avhandlingen heter Personality and Eating Disorder. Och vad jag ville var att titta lite bredare på normalpsykologiska faktorers betydelse för psykisk ohälsa. Och personlighet har vi ju alla. Så att jag ville titta på... personlighet har visat sig ha betydelse i många faktorer i livet. Alltså för hur nöjda vi är med relationer, hur det går för oss i arbete, för sjukdomsrisk och så. Så jag ville se hur det ser ut mellan personlighet och ätstörning.
Det är jätteintressant.
Ja.
Verkligen.
Men det är ett roligt forskningsfält därför att alla vill prata om det. Alla har ju tankar om vem man är och hur man skulle beskriva sig själv och om det går att förändra. Så att... frågeställningen var dels, skiljer sig patienter med ätstörning i personlighet från normala kontroller, alltså från en motsvarande population som inte har ätstörning? Det var en fråga, men det var ju också en fråga om det har betydelse för hur det går i behandling. Och en tredje fråga, om personlighet kan förändras över tid.
Ja, just det.
Och hur det kan ställas i relation till ätstörningen. Och då använde jag det mest etablerade personlighetsinventoriet som finns, som tittar på personlighet inte som kategorier, om du har hört det här med rött, grönt, gult och blått.
Oh ja.
Så det är inte, sådana kategorier.
Vem har inte gjort det?
Utan det här har lite mer forskningsstöd.
Ja.
Så det handlar om grader av till exempel introversion och extroversion, som är den vanligaste. Är du inåtriktad eller utåtriktad?
Jag håller precis på att läsa om introvert och extrovert.
Ja.
Så jag tycker jag förstår precis vad du pratar om nu.
Ja.
Ja, vad intressant.
Ja. Så vad jag tittade var, vad jag använde var femfaktorsmodellen i personlighet, kallas också Big Five. Och den utgår ifrån att vi har, personligheten är hierarkisk och det finns fem personlighetsegenskaper i den översta kategorin. Och det är känslomässig instabilitet, alltså vissa av oss är stabila, rubbas inte så mycket av våra känslor, andra av oss är väldigt känsliga och blir lätt arga, ledsna, stressade. Så det är den första dimensionen jag tittade på. Den andra var den jag nämnde nu, extroversion. Vissa av oss är utåtriktade, sociala, kanske lite ledartyper och oftast hög energi. Andra är inte alls, behöver inte så mycket social interaktion. Och är mer lågmälda oftast och lite lugnare. Den tredje dimensionen är öppenhet. Och då är det inte social öppenhet, utan det är öppenhet för intryck överhuvudtaget. Alltså gillar jag till exempel konst, poesi, nya tankar, hitta på nya grejer, prata med folk som har helt andra värderingar än jag och undersöka mina egna och andra känslor. Är jag nyfiken för det nya eller föredrar jag det förutsägbara? Vill jag alltid resa till nya ställen och testa nya saker, eller vill jag åka till samma sommarstuga hela mitt liv och ha min semester där? Alltså, så vi är väldigt olika hur mycket vi vill ha det nya och hur mycket vi vill ha det bekanta. Och den fjärde dimensionen kallas vänlighet, vilket inte är så bra begrepp, för det ska vara neutrala begrepp. Men man kan säga, ligger man högt på vänlighet så är man lätt att ha att göra med. Så man har lätt för att få nära relationer. Lätt för att lita på människor, samarbetsvillig, ödmjuk och så. Men man kan också bli naiv. Och ligger man lågt så är man lite mer skeptisk, kritisk, kanske mer konkurrensinriktad och på sin vakt. Och sen den sista dimensionen är målmedvetenhet. Ligger man högt på den så är man en sån här presterare. där det är viktigt att åstadkomma saker, och man har oftast en hög tro på sig själv att man kan åstadkomma saker, organiserad, planerad. Och liksom.
Den är ju redan där liksom. Ja. Den ser ju redan att den har klarat det.
Ja. Mm. Men den arbetsdimensionen, ligger man lågt så är man lite mer manjana. Det är inte så viktigt att prestera.
Mm. Skönt att du säger att man är lite manjana.
Jag har inte hittat några sådana, men jag har hört att de finns.
De finns. Jag känner nog några i alla fall. Mm.
Ja, så om det var ju övergripande och personligt. Och så jämförde jag då 200 vuxna kvinnor med ätstörning. Mm. Och med 94 skåningar faktiskt, råkade det bli.
Vad sa du? 94 skåningar?
94 skåningar.
Alla skåningar?
94 bara.
Ja, herre Jesus.
Av motsvarande ålder. Och vad jag såg var att patienterna, jämfört med kontrollerna, var mycket mer känslomässigt instabila.
Mm-hmm.
Och visade mindre värme i relationer, var mindre sällskapliga, hade mindre positiva känslor, var mindre öppna för känslor, var mindre öppna för att testa nya saker, mindre öppna för nya idéer, svårare att lita på andra, svårare att känna att de duger, och mindre självdisciplin.
Mm.
Och det är ju självskattningar, så det är de uppfattar precis sig själva. Och när jag då tittade på om det här hade betydelse för prognos, så gick det bättre för patienter som var mer extroverta.
Aha.
Mer utåtriktade. Alltså. Och det gick bättre för patienter som var mer öppna, vilket kanske inte är så konstigt, för behandling handlar ju ofta om att prova något nytt.
Mm.
Och våga tänka och känna efter. Och det gick bättre för patienter som var högre på målmedvetenhet.
Mm.
Men när jag tittade på förändring, så skedde faktiskt större förändring än vad jag trott överhuvudtaget. Jag följde patienterna över ett år och de skattade tre gånger. I genomsnitt förändrades 28% av patienterna per personlighetsdag, och då har vi 30 personlighetsdag. Jag har inte ens beskrivit de här 30, jag bara beskrev de här 5 övergripande.
Uh-huh.
Så mer än en fjärdedel förändrades på varje personlighetsdag. Och det fanns olika mönster, men det fanns också generella mönster. Generellt blev man mycket mer känslomässigt stabil. Man blev mer extrovert, man blev mer öppen, man blev mer målmedveten. Mm. Så man gick ju precis åt det håll som man skulle behöva för att kunna hantera sitt liv bättre.
Ja, men för att hitta balansen så att man inte är övergripande åt ett håll eller, och så vidare.
Ja.
Mm.
Och om vi tittar på vilka det gick bra för, så var det de som förändrades mest i att minska i ångest och öka i öppenhet för känslor.
Mm.
Så de två verkar ju särskilt viktiga. De kanske hänger ihop till och med. När du blir mer öppen för känslor så får du mindre ångest, för du börjar möta det som det faktiskt handlar om.
Precis.
Och den övergripande förändringen, som jag tycker ändå skulle vara en fin avslut på det här inslaget, det är att alltså patienterna generellt fick en större tro på sig själva.
Mm,
och större tillit till att andra vill en väl och tycker om en. De blev mer sociala och mer öppna för det som händer inom sig själva och runt om, och att prova nya saker. Och den största förändringen var alltså mycket lägre styrka på negativa känslor, som blev mycket mer stabila.
Alltså det är väldigt fint att höra.
Ja.
Och det tycker jag faktiskt är att man sätter verkligen pricken över i att samtala och prata och jobba med, alltså jobba med sig själv, låter så klyschigt att säga, men att jobba med det man, sig själv, man håller ju sig själv kär.
Ja.
Jämt mot andra också.
Precis.
Jätteviktigt.
Öppna er, börja prata.
Jag förstår att du tyckte att den här forskningen var jätteintressant för dig.
Ja.
Att den här avhandlingen var viktig.
Väldigt roligt.
Jättekul.
Ja. Och jag vill tacka alla patienter som har varit med. Det har jag aldrig fått möjlighet att göra, för jag har tystnadsplikt. Men här kan jag göra det. Jag vill
absolut
tacka alla som har varit med.
Ja, fint. Ja, såklart. Vad bra att de ställer upp också.
Jättebra. Jag är otroligt tacksam.
För jag menar, man kan ju ändå hjälpa andra genom att upplysa och prata om såna här saker. Johanna, tack. Tack,
ja, tack
snälla du för att du ville vara med mig här och berätta om det här. För det har varit så viktigt. Och nu har vi hört de här med berättelserna från mina vänner, bland annat. Och så får du komma och sätta ord på vad det är som händer i kroppen, bland annat.
Ja. Tack för att jag fick vara med.
Tack snälla du. Mm. Kanske på återseende.
Ja, kanske.
Vi får se. Ha det så bra.
Detsamma.
Hej då.
Hej. We'll be right back.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.